Seriemördarpodden, Richard Ramirez, del 1. De här avsnitten är skrivna av David Oskarsson och de är upplästa av mig, Dan Hörning. Klippning har gjorts av David Dabba Persson. Vi är i en lite speciell situation. På grund av covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 så jag kan inte åka internet, så att jag har spelat in det här avsnittet och nästa avsnitt i min gamla studio. Min egen studio, och Dava har bara gjort efterarbete istället för att vi spelar in hos Nent, alltså I Like Radio. Det innebär att ljudkvaliteten kan bli lite lidande, men jag vill berätta för er att jag ser det som en viktig uppgift att underhålla er i de här jobbiga tiderna. Och jag kommer att fortsätta ut Seriemördarpodden som planerat, även Seriemördarpodden Premium, så länge jag själv är frisk. Jag antar att det kommer att bli jobbigt ekonomiskt för alla, men jag uppskattar speciellt alla som prenumererar på Seriemördarpodden Premium och som sponsrar den här podden på Patreon nu, för det gör att jag kan fortsätta. Och jag hoppas att ni får någon form av tröst att höra om seriemördare i de här svåra tiderna. Det känns lite konstigt att seriemördare är mycket mindre läskigt än vad som händer just nu. Men Richard Ramirez är ganska läskig. Därför ska jag ge en speciell varning. Den här avsnittsserien om Richard Ramirez kommer att innehålla detaljerade beskrivningar av fruktansvärda våldtäkter och mord på barn, vuxna och äldre människor. Känsliga lyssnare, ombeds stänga av nu och söka upp några mindre obehagliga avsnitt. Ta den här varningen på allvar, för Richard Ramirez är en ökänd seriemördare av goda skäl. Kom ihåg er ons, Joseph DeAngelo. Ons stod för The Original Night Stalker. Men när man bara kände till den här seriemördaren i Los Angeles-området som Joseph DeAngelo var, då kallades han ju för The Night Stalker. Men det var innan Richard Ramirez. Och när Richard Ramirez kom så blev han så mycket mer ökänd att han stal namnet The Night Stalker i media. Så det är därför vi kallar Eons för The Original Night Stalker. Men nu kör vi igång med avsnittet. Han var trevlig. Och herregud vad rolig han kunde vara. Han var snäll. Han kunde vänta på mig på morgonen på väg till skolan för att hålla mig i sällskap. Man ville alltid vara i hans lag när det var idrott, för han var den som sprang snabbast. Dessa är några röster om Richard Ramirez, eller Richie, och även Ricky, som han kallades av de som kände honom. Han var uppskattad. Nästan alla som hade att göra med honom som yngre vittnar om hans humor. Och många tjejer var förälskade i Richie. Ett otal artiklar och dokumentärer ställer sig frågan hur Richard Ramirez, som var ett rart och omtänksamt barn, kunde växa upp till att bli en av de mest hänsynslösa och brutala seriemördarna någonsin. Somliga anser att det finns flera faktorer under hans uppväxt som hade påverkat honom, medan andra menar att han föddes till mördare. Att han var ett, citat, bad seed och en så kallad natural born killer. David tvingade mig att ha de här termerna på engelska. Dessa röster för de olika synsätten går att höra i dokumentären LA Night Stalker, Was Richard Ramirez Born to Kill? Där frågan om hans tillblivelse som seriemördare diskuteras i detalj. Men i det här första avsnittet om Richard Ramirez kommer jag att redogöra för hans uppväxt och bakgrund så detaljerat som möjligt, så att du som lyssnar kan bilda dig din egen uppfattning. Det är sant som många säger att en hemsk barndom inte nödvändigtvis leder till brottslighet, men det hjälper knappast heller om barnet som vanvårdas är extra känsligt eller mottagligt för de hemskheter som det utsätts för. Ricardo Levia Munoz Ramirez föddes den 29 februari 1960. Hans föräldrar hette Julian och Mercedes Ramirez. Familjen bodde i staden El Paso i delstaten Texas i USA. När Richard kom till världen blev han parets femte barn. Hans stora syskon var Ruben, Joseph, Robert och Ruth. Tre bröder och en syster som kom till världen i just den ordningen. Vi har inte kunnat hitta information om vilka datum syskonen var födda. Men den äldste i syskonskaran, Ruben, föddes någon gång under tidigt 50-tal. Från att Richard Ramirez var 3 år gammal hade familjen även en liten hund vid namn Indio. Indio var en blandrashund av okänt ursprung. Föräldrarna Julians och Mercedes bakgrunder är värda att kort redogöra för. Julian var son till en man vid namn José Ramirez och Julian hade hela 7 syskon. Här kan du vara på plats med ett litet släktträd för att undvika förvirring. Jag hoppas det inte kommer att skapa förvirring, så häng med nu. Richard Ramirez, som den här avsnittsserien i Seriemördarpodden handlar om, hade alltså en pappa vid namn Julian Ramirez. Pappa till Julian Ramirez var José Ramirez. Och pappa till José Ramirez var Ignacio Ramirez. Richard Ramirez farfar var alltså José Ramirez. Richards pappa, Julian, hade Ignacio Ramirez som farfar. Bli inte förvirrad av det här. Okej, vi tar det igen. Ignacio hade en son vid namn José, som hade en son vid namn Julian, som hade en son vid namn Richard Ramirez. Och 4 andra barn. Jag kommer att slakta spanska i avsnittet, så att, förlåt mig för det. Hela denna släkt på pappa Julians sida var fattig arbetarklass från Mexiko som ägnades åt jordbruk. Pappa Julian var född 1927, vilket rimligtvis innebär att hans pappa, José, var född tidigt 1900-tal eller möjligtvis i slutet av 1800-talet. Vilket i sin tur tog det innebära att Josés pappa Ignacio, alltså farfars far till Richard, var född närmare 1800-talets mitt. Ignacio var en elak och våldsam man som slog sina barn. Richard Ramirez farfar José fick alltså utstå väldigt mycket stryk som ung. Detta förde han i sin tur över på sin son Julian och dennes 7 syskon när han själv blev pappa. Julian blev dessutom alltså slagen mest av sin farfar Ignacio. Ignacio kunde göra så extrema saker med sitt barnbarn Julian som att binda honom vid träd och slå honom med en trädgårdsslang. Och det här tyckte Julians pappa José var en jättebra idé. På 30-talet i Mexiko var det helt acceptabelt att disciplinera sina barn med fysisk bestraffning, om inte rent utav förväntat. Ramirez-släkten var så här långt, alltså en släkt där våldet hade förts vidare i generationer. Ignacio slog José, José slog Julian och Julian, ja, hur blev det egentligen? När Julian själv blev pappa, han blev ju pappa till Ruben, Joseph, Robert, Ruth och Richard Ramirez. Det ska vi ta reda på nu. När Julian och Mercedes blev förälskade i varandra och gifte sig som 19-åringar stod de varandra väldigt nära. De delade allt med varandra. Och någonting som Mercedes alltid hade varit väl medveten om, eftersom han hade känt Julian sedan han var liten, var all den här misshandeln och agan som hade pågått i släkten Ramirez. Julian bedyrade för Mercedes att våld inte skulle förekomma i deras hem när de själva fick barn. På grund av deras kärlek och deras varma äktenskap skulle Ramirez-släktens våldsamma historia nu bli ett minne blott. Och så blev det, åtminstone så länge Julians och Mercedes barn var små. Oavsett vad pappa Julian själv ville, rent intellektuellt, hade han ärvt någonting från både sin pappa José och sin farfar Ignacio. Han hade ärvt deras fruktansvärda temperament. Han älskade verkligen Mercedes, han älskade verkligen sina barn. Men när Julian blev stressad blev hans kropp som en tryckkokare. Den var på väg att explodera. Känslorna vällde upp i honom. Han hade inte förmågan att kontrollera sin aggression. Men trots det här slog Julian aldrig sin fru Mercedes. Han hade lovat att det skulle bli ett hem utan våld. Men när hans barn blev äldre började han slå dem besinningslöst. Hemmet som skulle bli en trygg plats, en kärleksfull plats, blev istället ett epicentrum av tyranni och hot. När Julian slog ett av barnen passade de andra barnen på att gömma sig. Fick han syn på någon av dem när han var i det här tillståndet så spelade ingen roll vad barnet hade gjort eller inte hade gjort. Alla barn som han hittade fick ordentligt med stryk. Men pappa Julian behövde inte ens hitta ett av sina barn för att få utlopp för sina aggressioner. Ibland gav han sig på sig själv. Ramirez barnen har vittnat att de ofta såg sin pappa stå och dunka huvudet in i väggen flera gånger tills blodet forsade. Det var bara ett av barnen som klarade sig utan stryk. Och det barnet var Julians och Mercedes andra son, Josef. Och förklaringen till det ska vi nu titta närmare på. När Josef kom till världen bodde den lilla familjen som alltså bestod av mamma, pappa och den förstfödde sonen Ruben i en liten lägenhet i El Paso, nära den amerikanska gränsen till Mexiko. Staden Juárez var närmast på den mexikanska sidan. Julians pappa José och även hans farfar Ignacio kom från staden Camargo. Så det var där Julian hade vuxit upp. Han hade sedan en tid innan han flyttade ihop med Mercedes bott och arbetat i Juárez på den mexikanska sidan. Mercedes kom ursprungligen från Colorado i USA. Hon såg sig själv mer som en amerikan än en mexikan. Och för mamma Mercedes var det viktigt att bo i USA och att hennes barn fick växa upp som amerikaner och lära sig engelska. Mercedes mamma bodde dock i Juárez, men det var som sagt väldigt nära mellan henne och Mercedes, även om den mexikanska-amerikanska gränsen låg mellan dem. I vilket fall, El Pasos geografiska läge, som vi nu har redogjort för, är intressant och av yttersta vikt om vi ska kunna berätta historien om Julians och Mercedes andra barn, Josef. Han som klarade sig undan stryk. Under åren 1949-1954 var amerikanska staten väldigt intresserad av att testspränga atombomber. Atombomben hade utvecklats och testats redan vid andra världskrigets slut 1945. Amerikanerna släppte bomben Little Boy över Hiroshima den 6 augusti och bomben Fat Man över Nagasaki den 9 augusti i Japan. Det här var kalla krigets begynnelse nu och intervallerna mellan provsprängningarna blev allt kortare och kortare. De flesta av de amerikanska atombombstesterna skedde på den plats som har kallats för atombombens födelsort, nämligen Los Alamos i den amerikanska delstaten New Mexico. Också det, väldigt nära den mexikansk-amerikanska gränsen. I den här tiden hade forskarna ingen vidare koll på hur farligt det är med kärnvapen förutom själva explosionen, de andra effekterna. De hade inte riktigt koll på att skadlig strålning och giftiga partiklar blev kvar i luften efter en sprängning och att de då kunde kontaminera närliggande vatten eller boskap. Det var ingenting som man tog med i beräkningen. Och resterna från en sprängning av en atombomb kunde dessutom sprida sig från en plats till en annan på flera mils avstånd. Från 40-talets slut till 50-talets mitt var städerna Juárez och El Paso hårt drabbade av där. Vindarna förde atombombsrester från Los Alamos till de här två städerna. Och det här drabbade förstås människorna i städerna. Till exempel föddes under den här perioden väldigt många barn med allvarliga deformiteter. Barnen kunde sakna kroppsdelar eller ha endast till hälften utvecklade organ. Och många av de här barnen överlevde förstås inte födseln. Det här drabbade familjen Ramirez. Den förstfödde sonen Ruben kom till världen med golfbollstora tumörer i nacken och på huvudet. men efter ett par tuffa månader som nyfödd blev Ruben dock bättre. När han hade gått från att vara en bebis till att bli ett litet barn var de här symptomen som bortblåsta. Men värre gick det för det andra barnet, Josef. Till en början verkade Josef vara ett fullt friskt barn. Han hade inga tumörer som sin storebror. Däremot så grät Josef konstant. Från och med 6 månaders ålder var gråtandet ihärdigt, som att Josef befann sig i ett konstant tillstånd av smärta. Det konstaterades senare att han hade Köhlers sjukdom. Wikipedia säger att Köhlers sjukdom endast angriper fötterna hos den sjuka. Men i Philip Carlos bok The Night Stalker så kan vi läsa att Josef även hade svåra problem med knäna. Köhlers sjukdom är en form av bensjukdom som saknar botemedel. Köhlers sjukdom får skelettet i kroppen att växa i böjda bågar. Det här innebär att den sjuke måste genomgå flera operationer under sin livstid för att kunna fungera överhuvudtaget. I övrigt ska sägas att den boken vi nämnde, The Night Stalker av Philip Carlo, är en av de huvudsakliga källorna till de här avsnitten. Philip Carlo levde 1949 till 2010. Han var en journalist och han var en true crime författare. Förutom Richard Ramirez har Philip Carlo skrivit om yrkesmördarna Richard Kuklinski, den beryktade Iceman som ni säkert känner till, Thomas Pietra och Anthony Casso. Medan Philip Carlo skrev boken The Night Stalker utvecklade han en nära relation med Richard Ramirez. Om ni googlar på Philip Carlo med C så kan ni hitta bilder där han är fotad tillsammans med just Richard Ramirez. Tillbaks till den andra sonen, Josef. Han var alltså svårt rörelsehindrad och skulle behöva särskilda skor, inopererade metallskenor och åtskilliga regelbundna läkarbesök för att överhuvudtaget kunna röra sig. Josefs handikapp var det som räddade honom från pappa Julians vrede. För när det kom till Josef verkade Julian ha någon sorts spärr. Han kunde helt enkelt inte känna han slå ett barn som var en citat krympling, slutcitat. Den tredje sonen, Robert, föddes utan fysiska deformiteter och fick senare sin beskärda del stryk av pappa. Så även det fjärde barnet, Julian och Mercedes enda dotter, Ruth. Men när det var dags för det femte barnet, det sista barnet, vår seriemördare Richard Ramirez själv, blev det återigen problem. Mercedes hade sedan några år tillbaka arbetat på en fabrik som ägdes av det kända skotillverkarföretaget Tony Lama. På 1950-talet var kunskapen om en sund arbetsmiljö inte riktigt helt utvecklad. Mercedes stod dagligen i moln av allehanda kemikalier som hon behandlade skorna med för att de skulle hålla glans och kvalitet lite längre. De här kemikalierna kunde ibland göra henne snurrig och på de lediga helgerna kunde hon, liksom sina kollegor, må besynnerligt dåligt. Det berodde förmodligen på att hon blev beroende av ångorna från de här kemikalierna och när det var helg så fick hon abstinensbesvär. Mercedes allmän hälsa var alltså ganska dålig när hon väntade Richard. Och ju längre graviditeten gick, desto sämre mådde hon. Mercedes tvingades söka upp en specialist. Och den här specialisten avrådde henne starkt från att fortsätta arbeta på Tony Lama-fabriken så länge hon var gravid. Det verkade nämligen som att kemikalierna fick hennes kropp att försöka stöta bort barnet. Mercedes tyckte inte det här beslutet var svårt. Hon ville givetvis behålla sitt barn. Hon slutade jobba på fabriken. Åtminstone till han var född. Och när Richard Ramirez till slut föddes, 7 minuter över klockan 2 på natten, på skottdagen den 29 februari 1960, var det utan komplikationer. Julian var lycklig. Mercedes var lycklig. Men lyckligast av alla var nog stora syster Ruth. Att ha ett syskon yngre än henne själv betydde mycket för Ruth. Hon upplevde att hon bossades runt mycket av sina tre äldre bröder. Men nu skulle hon få ett syskon som var mindre än henne. Någon som kunde vara hennes lilla docka. Richard Ramirez var inte ett planerat barn. Och pappa Julian kunde knappt tro på att han nu hade hela fyra stycken söner. I boken The Night Stalker nämns det, med lite av en mörkrets ironi, att Julian tänkte följande. Fyra stycken söner. Fyra söner som kan bära vidare mitt familjenamn. Tänk om någon av dem blir känd och berömd en vacker dag. Nu var alltså syskonskaran Ramirez komplett. Mamma Mercedes återvände sitt jobb på Tony Lama-fabriken och fick då reda på att nu hade de fixat bättre ventilation och hon fick även en skyddsmask. Som barn var Ruben, den förstfödde sonen, den mest rebelliske och egensinnade i syskonskaran. Josef, som kom efter honom, var försynt och skötsam. Josefs medfödda problem verkade ha gjort honom till ett ganska lugnt barn. Robert, den tredje sonen, var den fysiskt mest välbyggda. Vid 7 års ålder var han till exempel lika stor som sin äldste bror Ruben. Syster Ruth var liksom Josef både skötsam och hjälpsam. Men hur var det då med lille Richard? Mamma Mercedes har berättat att Richard både sov och åt ordentligt. Han grät sällan och han älskade musik. Från och med 1 års ålder kunde Richard Ramirez inte sitta stilla när han hörde en låt på radion som han tyckte om. Det fick honom att börja dansa och stampa takten. Och det var när lille Richard hade fyllt 1 år som familjen Ramirez tog sitt första ordentliga steg mot den amerikanska drömmen. Då köpte de nämligen ett hus på Lido Street i Lincoln i delstaten Texas. Det här har vi läst i Philip Carlos bok The Night Stalker. Men David har inte lyckats hitta någon Lido Street i Lincoln i Texas. Det verkar som att den här gatan inte riktigt finns. Om någon är bekant med Lincoln i Texas eller vet någonting om Lido Street så berätta det gärna för David. När Richard Ramirez var 2 år gammal var med om någonting som många, många seriemördare upplevt före honom och efter honom. Richard fick en ordentlig smäll i huvudet. Året var 1962. Mamma och pappa var på sina jobb. Julian jobbade som spårläggare för Santa Fes järnväg och Mercedes var kvar på skotfabriken. Richard var hemma själv med sin barnvakt. Barnvakten var en kvinna som hette Socorro. Richard var pigg och full av energi och han ville att Socorro skulle sätta på radion i föräldrarnas sovrum så att han kunde dansa lite. Socorro vägrade. Hon ville ta det lugnt framför tvn och titta på en såpopera. Richard, 2 år gammal, bestämde sig för att styra upp det här själv. Han gick in i sina föräldrars sovrum. Radion stod ovanpå en byrå som var betydligt högre än Richard. Han drog därför ut byråns lådor så han skulle kunna använda dem som en trappa. Men när Richard kommit upp till den tredje lådan blev hans kroppsvikt för mycket för byrån och den föll rakt över honom. Richard slog huvudet i golvet, fick en kraftig hjärnskakning och behövde sy 30 stygn. Både Julian och Mercedes var väldigt upprörda, så Socorro blev avskedad. Men det här var inte den enda smällen i huvudet. Vid 5 års ålder råkade Ruth gunga rätt in med en gunga i Richards huvud när han kom springandes mot henne i en lekpark. Richard slogs medvetslös av smällen. Storebror Robert, som också var närvarande, bar Richard hem. Blodet rann från den lille pojkens panna. Mamma blev förstås helt förkrossad. Men på sjukhuset sydde såret i huvudet snabbt ihop. Läkarna sa att det här såg mycket värre ut än vad det faktiskt var. Och den här gången talades det inte om några hjärnskakningar eller dylikt. Och sådana här historier har ni hört förut i Seriemördarpodden. Ni vet ju att smällar mot huvudet är värda att lägga på minnet. För att bara nämna ett litet antal seriemördare som liksom Richard Ramirez också råkat ut för hårda smällar mot huvudet. Så kommer här en kort lista. Arthur Shawcross, John Wayne Gacy, Fred West, David Berkowitz, Albert Fish, Ian Brady, Bobby Joe Long, Henry Lee Lucas och BTK, alltså Dennis Rader. Och listan kan förstås göras mycket längre än så. En källa säger att Richard vid 6 års ålder fick diagnosen temporallobsepilepsi. En annan källa säger att det var runt 10 års ålder, så vi vet inte exakt hur tidigt Richard började få epilepsianfall. Men vi vet att han fick dem, det råder inget tvivel om. Det finns många vittnesmål om hur Richard Ramirez fick sina anfall i skolan. De andra eleverna i klassen fick ställa sig längs väggen för att ge utrymme åt Richard så att han inte skulle råka sparka till någon av dem när han hade ett av sina anfall. Under tiden fick Richard hållas fast medan en elev gick iväg för att hämta skolsystern. Temporallobsepilepsi är den sortens epilepsi som kan ge hallucinationer. Sina unga år kunde Richard klaga till sina föräldrar ibland att han såg monster runt omkring sig. Mamma och pappa kopplade aldrig ihop det här med hans epilepsi. De trodde bara att det var hans livliga fantasi och att han hade tittat för mycket på skräckfilmer med monster på TV. Och det var sant att Richard tittade mycket på skräckfilm. Han var väldigt rädd medan han tittade, men han var oerhört fascinerad. Och med tiden började han fantisera ihop sina egna historier i sin fantasi baserat på filmerna som han hade sett. Men i de här historierna i Richards huvud så var han alltid själv monstret. Och det njöt han av. Wikipedia har lite åsikter om frontallobsepilepsi. Där kan man läsa att endast 13% av alla människor med temporallobsepilepsi saknar någon annan form av psykisk störning. Just temporallobsepilepsi är mycket vanligt hos personer med psykopati eller schizofreni. Men då är det schizofreni utan faktiska psykoser. Enligt boken The Night Stalker finns det en Dr. Ronald Geschwind som är en framstående neuropsykolog. Han har sagt att ett visst antal, men inte alla, av de som lider av temporallobsepilepsi även visar tecken på avvikande sexualitet och hyperreligiositet. Hyperreligiositet är ett psykiskt tillstånd som visar sig genom överdrivet stark religiös tro med syner och vanor som inkräktar på det vardagliga livet och påverkar jobb, skola och socialt umgänge. Det här har ni hört förut i seriemördarpodden, för hyperreligiositet var en av de saker som Albert Fish led starkt av. Och när det kommer till Richard Ramirez så är det värt att lägga hyperreligiositet på minnet. Förutom de vanliga epilepsianfallen, de som kallas för tonisk-kloniska anfall, kunde Richard även få det som kallas för absenser. Dessa yttrar sig genom att Richard kunde sitta och stirra in i väggen i flera minuter, helt bortkopplad, men sen kom han tillbaka till sitt normala medvetande. De här absenserna kunde enligt boken The Night Stalker vara i upp till 10-15 minuter, men det är jättelänge för absenser. För enligt Wikipedia var de bara mellan 30 sekunder till 2-3 minuter. Richards föräldrar fick höra av läkarna att de inte behövde oroa sig alls för sin sons tillstånd. Med andra människor i närheten fanns det ingen större fara med sjukdomen och läkarna sa att det var väldigt troligt att Richard skulle växa ifrån det här. Och därför fick han inte heller någon medicin. Men trots alla de här problemen gick det väldigt bra för Richard under hans första år i skolan. Till skillnad från hans storebröder Ruben och Robert. De var problembarn enligt lärarna och de sattes därför i specialklass. Ingenting tycktes få Ruben och Robert att kunna koncentrera sig och det här gällde framförallt Ruben. Ruben började sniffa lim i väldigt tidig ålder. Och sen övertalade han både Josef och Robert att det var en bra idé att just sniffa lim. Så nu gjorde alla storebröderna det. Det säger möjligtvis sig självt att Ruben var just den som ofta fick stryk av pappa Julian. Ruben slutade aldrig att vara rebellisk. Ruben och Robert hamnade ofta i slagsmål med andra barn. Men vår historia handlar ju om lillebror Richard. Richard var som sagt duktig i skolan och var efter Joseph den som hade bäst betyg av bröderna. Men enligt många källor verkar det vara just syster Ruth som var den som hade de allra bästa betygen. Det som dock kunde få Richard komma på kant med skolväsendet var att han tyckte om skämt och speciellt practical jokes. En lärare sagt om Richard Ramirez att, citat, han apade sig lite väl mycket ibland bara för att få höra sina klasskamrater skratta. Men vi kommer nu till en av de mest anmärkningsvärda händelserna i Richard Ramirez barndom och gissningsvis en av de mest förödande. Hans storebröder, Ruben och Robert, som ju var placerade i en specialklass i skolan, råkade ut för någonting. Det här hände på Bowie Junior High School i Texas. Det var en skola särskilt avsedd för barn med inlärningssvårigheter. Här undervisades Ruben och Robert av en lärare vid namn Frank McMahon. Men det ingen riktigt visste om Frank McMahon var att han var en pedofil. Och när Ruben och Robert gick hos honom blev de hans favoritoffer. Frank McMahon blev så besatt av de två stökiga Ramirez-bröderna att han gick hem till familjen Ramirez när han visste att pappa Julian och mamma Mercedes inte var hemma i syfte att utsätta pojkarna för sexuella övergrepp. Robert Ramirez har själv berättat följande, citat. Frank brukade komma över till vårt hus på eftermiddagarna. Han brukade göra saker och sen ta med oss hem till sig. Mamma och pappa kände till det här, men de trodde att vi bara var hos Frank och hjälpte honom med hushållssysslor, medan han gav oss extra hjälp med skolarbetet. Men det som i själva verket hände var att han sög våra kukar och fick oss att komma. Slutcitat. På frågan om Richard Ramirez även han utsattes för den här pedofilen Frank McMahon har Robert svarat följande. Citat. Alltså jag vet inte. Richie brukade vara där en hel del. Men jag såg honom aldrig göra någonting. Kanske. Jag tror det. Frank kunde till och med ge oss avsugningar på toaletten i skolan. Det kändes ganska bra. Skitsamma liksom. Så att jag berättade aldrig om det här för någon vuxen. Slutcitat. Richard Ramirez själv har sagt att han inte minns om han utsattes för några övergrepp. Men han lämnar öppet för att det mycket väl kan ha varit så och att han har förträngt det. Frank McMahon verkar aldrig bli straffad för vad han gjorde. Richards tidiga framgång i skolan skulle snart vara ett minne blott. År 1973, när Richard var 13 år gammal, var det som att ett mörk moln la sig över honom. Och han tappade plötsligt allt engagemang för skolarbetet. 1973 skulle bli ett väldigt händelserikt år för den unge Richard Ramirez. Och det var inte någonting positivt. Det verkar dock som att Richards lust och engagemang för skolan upphörde innan de här traumatiska händelserna jag ska berätta om nu. Och ingen vet riktigt varför. Men han var ju 13 år gammal och det är ju en tid när man förändras ganska mycket. Richard hade många kusiner. Och en av dem heter Miguel Ramirez, oftast kallad Mike. Och vi kommer att referera till honom som Mike. Mike var betydligt äldre än den 13-årige Richard. Enligt Real Life Villains Wiki var Mike född 1948. Vilket innebär att han 1973 var 25 år gammal. När Richard var 13 var han den enda av Ramirez-bröderna som fortfarande bodde hemma. Ruben hade skaffat en lägenhet i El Paso. Och Robert och Joseph hade skaffat en annan lägenhet tillsammans. Stora syster Ruth bodde fortfarande hemma tillsammans med Richard. Men Richard verkade ha ett behov av att ha en manlig förebild i sitt liv. Och den här förebilden kunde inte vara pappa Julian. Det fick bli kusinen Mike. Mike var alltså son till Julians syster Victoria. Mike hade fått massor av medaljer i Vietnam och hade just kommit hem från kriget. Han bodde tillsammans med sin fru Jessie och deras två gemensamma barn, Paul och Corrado, på Fruta Avenue i El Paso. Men efter sin hemkomst från kriget levde Mike som en dagdrivare. Han hade ingen ambition, hans fru tjatade på honom att han borde skaffa sig ett jobb. Men allt Mike ville göra var att röka marijuana, lyfta vikter och åka runt i sin bil. Och umgås med sin lille kusin Richard. Mike blev en mentor för sin mycket yngre kusin. Den kraftigt byggde, muskulöse Vietnamveteranen Mike, som hade tatueringar från topp till tå, blev lite av en gud för den unge Richard Ramirez. Richard hade börjat röka marijuana redan när han var 10 år gammal tillsammans med sina äldre bröder. Men nu började han röka marijuana mycket mer frekvent. Något av det bästa som Richard visste 1973 var när Mike fick för sig att han skulle minnas vad som hände i Vietnam. För då gick Mike nämligen till sin garderob och plockade fram en liten sak han hade där. Det var en skokartong. Och det Mike hade i sin skokartong skulle förändra Richard Ramirez för all framtid. Skokartongen var full av svartvita polaroidfotografier. På de här bilderna kunde Mike ses posera tillsammans med tillfångatagna kvinnor ur Vietcong, alltså motståndsrörelsen i Vietnam som USA slogs mot under kriget. Och det Mike oftast gjorde på de här bilderna var att tvinga till sig sex från sina skräckslagna fiender. Det fanns flera bilder på hur Mike stod med en pistol eller ett gevär riktat mot en vietnamesisk kvinnas huvud medan han begick en oral våldtäkt på henne. Men det slutade inte där. Samma kvinnor som han hade tvingat till oralsex fanns även på andra bilder, men där hade de inte längre några kroppar. De var halshuggna. På vissa bilder stod alltså Mike och höll huvudena i håret. Och han log. Och det var ett triumferande leende. Han var stolt över vad han hade gjort. Mike Ramirez var långt ifrån ensam om att begå sådana här brott i Vietnam. Men han sticker ändå ut. Han verkar vara en av dem som njöt av de här krigsbrotten allra mest. Och när lille Richard fick se de här bilderna blev han enormt upphetsad. Det här var mycket mer upphetsande för Richard än att titta på vanlig pornografi som han har hittat i sina äldre bröders herrtidningar. Men det var inte allt Richard och Mike gjorde tillsammans. Mike försökte lära ut allt han kunde om taktik och krigsstrategier. Han försökte även lära ut hur man tog sig fram utan att märkas. Han tänkte att den unge Richard kunde ha nytta av det här i vuxenvärlden. Och det verkar onekligen så som att Richard Ramirez faktiskt fick nytta av de här färdigheterna. Mike Ramirez var alltså en manlig förebild från helvetet. Han var den absolut värsta tänkbara mentorn som går att föreställa sig. Men det skulle bli ännu värre. Och det blev det den 4 maj 1973. Richard var fortfarande 13 år gammal. Han var hemma hos Mike och de spelade biljard. Richard blev törstig och gick till kylskåpet för att hämta en burk Coca-Cola. Men då fick han till sin förvåning se att det låg en 38-kalibrig pistol i kylskåpet mitt bland livsmedlen. Richard ropade förvånat till kusin Mike. Du, vad gör den här pistolen i kylen egentligen? Mike svarade. Jag kanske kommer att använda den senare och då vill jag att den ska vara kall. Richard tänkte inte mer på det här. Han återgick till att spela biljard. Senare under eftermiddagen kom kusin Mikes fru, Jessie, hem efter att ha varit på jobbet och sen handlat mat. Mike och Jessie grälade ofta och snart var de igång igen. Ämnet var Mikes slappa livsstil. Jesse tyckte att det inte var något bra, att Mike inte hade något jobb och att han inte bidrog till hushållet. Hon skrek att han bara rökte gräs och hängde med sin kusin som inte heller bidrog till hushållet. Men Mike var beredd på det här grälet. Han gick till kylskåpet och plockade ut sitt vapen. Jesse såg pistolen och frågade, vad tänker du göra med den där? Mike svarade, om du inte håller käften så tänker jag blåsa skallen av dig med den. Jesse tittade trotsigt på honom och ställde sig bredbent med hakan i vädret. Ja visst, eller hur? Du skulle aldrig våga skjuta mig. Men tyvärr vågade Mike skjuta sin fru. Han höjde pistolen och sköt henne rätt i ansiktet. Kulan gick in genom Jessis överläpp och kom ut genom nacken, och med sig hade kulan huvudets innehåll. Jesse föll död till marken. Flera källor uppger hur Mike och Jessis barn skrek. Det är lite oklart var de befann sig, men de skrek och grät, och de kanske befann sig i ett annat rum och hörde då själva pistolskottet. Men Richard Ramirez, han hade sett allting. Det ekade fortfarande hans öron av smällen. Han stod blickstilla och han stirrade på Jessis döda kropp med stora ögon. Och sen tittade han på sin kusin Mike som sa, Richie, du såg aldrig det här hända, fattar du? Gå hem nu. Richard Ramirez berättade aldrig för någon i sin familj om den här händelsen. Hans familj fick veta att han hade varit närvarande vid det här mordet flera år senare. Den som först informerade familjen Ramirez om vad som hade hänt var Mikes mamma, pappa Julians syster Victoria. När det blev rättegång mot Mike så var juryn välvilligt inställd till honom. Han var ju en Vietnamveteran som hade slagits för fosterlandet. Så av den anledningen dömdes han endast till rättspsykiatrisk vård på Texas mentalsjukhus, alltså Texas State Mental Hospital. Och då tror ni förstås att Mike Ramirez får sitta jättelänge för det här brutala mordet på sin fru. Men det får han inte. Och han kommer tillbaka i vår historia senare. Det här var ju förmodligen ingenting som en 13-åring behövde uppleva. Richard Ramirez kände sig omtumlad och det fanns mycket annat som påverkade honom. Och för att hantera att livet var lite jobbigt så bestämde sig Richard för att sova på den lokala kyrkogården. Den hette Cordova Cemetery, men hade ingenting att göra med området Cordova i Kalifornien där Aarons härjade, för vi är fortfarande i Texas. Richard sov på kyrkogården istället för att sova hemma i sin säng. Den extra bonusen med att sova på en kyrkogård är förstås att man kan undvika sin pappa så man slipper få stryk. Richard tog med sig en sovsäck för att kunna sova på kyrkogården riktigt bekvämt. Och senare skulle han även se till att alltid ha en sovsäck gömd på plats. Efter att kusin Mike hade mördat sin fru uppstod en konflikt mellan frun, Jessis mamma, och pappa Julian, som ju var Mikes morbror. Konflikten handlade om vem skulle få vårdnaden om Mikes och Jessis barn, Paul och Rado. Mike hade från mentalsjukhuset berättat för sin mamma Victoria att han inte ville att Jessis mamma skulle ha någonting med barnen att göra. För Mike tyckte att Jessis mamma var en häxa. Victoria hörde i sin tur av sig till sin bror Julian och tyckte att han skulle styra upp det här. Mike sa alltså att hans svärmor var en häxa, och han menade inte det som en förolämpning, utan han menade att hon faktiskt var en häxa. Vidskepligheten var utbredd i den latinamerikanska gemenskapen, här nära Mexikos gräns. De flesta var dessutom väldigt hårt troende katoliker. Och allt det här måste ni komma ihåg i de kommande avsnitten när vi pratar om Richard Ramirez och hans föreställningsvärld, vad han tror på. Jessis mamma var känd som en kontroversiell spågumma, men också som en som sysslade med svart magi och var i kontakt med onda krafter. Hon ska ha kastat en förbannelse över pappa Julian på grund av den här vårdnadstvisten. Och under en period blev Julian faktiskt så sjuk att han blev tvungen att läggas in på sjukhus. Julian befann sig i ett paralyserat tillstånd, men ingen läkare kunde hitta någonting som var fel med honom. Hans fru, Mercedes, sökte i sin tur hjälp från ett annat medium, en man som utgav sig för att vara en vit häxa. Han kunde bryta förbannelser, han kunde bekämpa effekten av svart magi, så att den här vita häxan då gjorde sina motbesvärjelser och pappa Julian tillfrisknade. Julian var inte mindre vidskeplig än någon annan. Så när han kom tillbaka till sina fulla sinnen så tackade han sin lyckliga stjärna och bestämde sig för att det inte var värt att bråka med häxan och mera. Så han lät Jessis mamma få vårdnad om barnen trots att Mike protesterade vilt från sitt mentalsjukhus. Men Julian vågade inte ta den här striden. Hur bizarr denna berättelse än låter känner jag att den är viktig att återge. Även om vi som sekulariserade svenskar inte kan riktigt acceptera all information jag precis har berättat, så var det här verklighet för familjen Ramirez. Sommaren efter Mike hade mördat Jesse, fortfarande 1973, lämnade Richard Ramirez El Paso för första gången. Boken The Night Stalker säger att det här var sommaren 72. Trots att boken några sidor tidigare har pratat om mordet på Jesse som 73. Och senare säger att Richards föräldrar tyckte att det var en bra idé att han reste iväg för att få lite ombyte efter mordet. Boken The Night Stalker är en av de bästa källorna till berättelsen om Richard Ramirez. Men den är smockfull med massa småfel. Så datum och sånt måste man ta med en nypa salt. Richard lämnade El Paso för att hälsa på sin äldste bror Ruben som nu bodde i Los Angeles. Och det här blev en stark upplevelse för Richard. I Los Angeles fanns det liv och rörelse på ett sätt som aldrig tidigare. Byggnaderna var fler och större än i El Paso. Antalet människor var i närmast chockerande. Och i Los Angeles fanns det massor av porrbutiker och porrbiografer som intresserade Richard en hel del. Det fanns också en öppen drogförsäljning som Richard uppmärksammade. Ruben bodde i en liten lägenhet med fru och två barn. Och trots att han nu var familjefar så var Ruben fortfarande rebellisk. Och hans liv var inte särskilt välordnat. Han var nu heroinmissbrukare. Och han försörjde både sitt drogberoende och sin familj som inbrottstjuv. När Richard kom på besök fick han följa med sin storebror och göra inbrott hos folk. Han fick lära sig konsten att tömma andra människors lägenhet och hus på värdesaker i skydd av nattens mörker. Och det här var någonting som Richard Ramirez blev ganska bra på. När Richard till slut återvände till El Paso hade han fått mer smak för storstadslivet. Han ville inte bli kvar i den här lilla hålan. El Paso hade 1970 339 000 invånare, så det var ju ingen liten by, men det var ju förstås mycket mindre än Los Angeles. Det skulle ändå dröja några år innan Richard lämnade El Paso, för alltid. Förutom Mariana hade Richard nu även börjat ta LSD. Sessionerna med den här hallucinogena drogen gick ofta ut på att Richard gav sig ut mitt natten med ett lättare 22-kalibrigt jaktgevär som han hade fått av sin pappa. Och med geväret jagade han kaniner och prärievargar i öknen utanför El Paso. Så att han springer runt där med ett gevär och är hög på LSD. Och då hade han massor av upplevelser. Bland annat började han känna att han stod i kontakt med Satan. Det var uppenbart för Richard att det var ingen mindre än djävulen själv som guidade honom när han sprang runt där och sköt kaniner. Han kunde se en logik i det här. Givetvis måste det vara Satan som hade störst inflytande på honom, sett till allting han hade upplevt. Skräck, monster och våld var det som han drogs till. Och inte minst drogs han till det fruktansvärda sexuella våld som han hade sett på kusin Mikes fotografier. Det var ju inte möjligt att Richard fortfarande kunde vara ett av Guds barn när han hade de här tankarna. Richard identifierade nu sig själv i motsättning till den katolska normen. Och därför blev han en tjänare till till satan. Förutom LSD och jakt var Richard vid denna tid även mycket intresserad av karate. Inte minst sen han sett ett antal kampsportsfilmer på den lokala biografen, några av dem med Bruce Lee. Richard började ta karatelektioner, men det här med att gå till en dojo flera gånger i veckan, det var inte riktigt hans grej. Så han la den han lärt sig på minnet och sen tränade han för sig själv i sin ensamhet. Richard hade alltid varit lång, smal och gänglig. Han var nu 185 cm lång, men nu började han även få muskler. Att bo hemma började kännas mindre och mindre rimligt för Richard Ramirez. Det är alltså fortfarande 1973 och Richard är bara 13 år gammal. Ruth hade flyttat ut. Hon hade gift sig med en man vid namn Roberto Albala och skaffat ett eget hem. Så nu var Richard det sista barnet som bodde hemma. Richards räddning blev att han fick flytta in hos sin syster Ruth och hennes man Roberto. Det hände i maj 1973, alltså inte speciellt långt efter att Mike hade mördat sin fru Jessie. Ruths man Roberto var en sexgalning. Enligt Ruth själv var Robertos libido helt obeskrivlig. Och hon hade varken samma ork eller lust till konstant sex som han. Och till följd av det började Roberto söka efter sexuella kickar på annat håll. Och han blev en fönstertittare. Sena kvällar sprang han runt i grannkvarteren och tittade på kvinnor genom deras fönster utan att de visste om det. När Ruth fick höra talas om det här så tyckte hon första gången att det var ganska lustigt. Men när Roberto gjorde det till en vana och hon märkte att han hellre var ute och smygtittade på andra kvinnor än att vara med henne, då var det inte längre så roligt för henne. Det blev förstås frekventa gräl. Men utan att stora syster visste om det så följde Richard Ramirez ofta med Roberto ut på de här nattliga smygtittningssessionerna. Och Richard Ramirez tyckte det här var jättespännande. Det var ju en kombination. Det var spännande för man kunde bli upptäckt och det var också sexuellt upphetsande. Efter ett tag ställde Ruth ett ultimatum till sin man. Han var tvungen att sluta med fönstertittande eller flytta därifrån. Roberto försökte verkligen, men nej, han kunde inte lägga band på sig. Efter bara 2 år som gifta skilde sig Ruth och Roberto. Richard fortsatte dock att bo kvar hemma hos sin stora syster. Och det här med fönstertittning var någonting som Richard nu gillade. Och faktum var att han bestämde sig för att gå längre än vad Roberto någonsin hade gjort. Richard Ramirez började ta sig in i folks hem. Ofta medan de var hemma och låg och sov. Till en början var det bara en stark tillfredsställelse i sig för Richard. Det var en sorts lek. Han ville ta reda på om han faktiskt kunde bryta sig in hos någon och sen ta sig därifrån osedd. 1975 var Richard Ramirez 15 år gammal. Han bodde fortfarande hemma hos sin syster Ruth. Pappa Julian hade Richard knappt någon kontakt med längre. Skolan hade han hoppat av. Han var fortfarande skriven vid Jefferson High som studerande, men han var aldrig där. Skolan var ingenting för honom, ansåg Richard. Hans storebror Josef, som nu hade gift sig med en ung kvinna vid namn Sofia, lyckades ordna ett jobb åt honom på slakteriet där han själv arbetade. Men Richard tyckte att det var tungt arbete och han gillade inte. Efter en incident när han nästan skar av sig ena tummen så slutade Richard på slakteriet. Efter den misslyckade deltidstjänsten på slakteriet lyckades Richard skaffa sig ett jobb på motellkedjan Holiday Inn. Richard fick göra många olika sysslor, lite som en vaktmästare. Han fick hålla motellet rent och snyggt, han fick bära bagage och göra andra lättare uppgifter som att till exempel byta glödlampor. Och trots det här jobbets ganska enkla natur så tjänade Richard ganska bra med pengar på det här. Men något han var mer intresserad av än sin lön var alla kvinnliga gäster på motellet. Kvinnor och sex var allting som Richards tankar kretsade kring. Vid ett tillfälle fick han tillsägelse av sin chef för att han hade flörtat med ett par tonårsdöttrar till några gäster. Richard kunde dock få utlopp för sina sexuella fantasier i lönndom. När han hade slutat för dagen och åkt hem till sig, alltså hem till stora syster Ruth, så väntade han till lite senare på kvällen. Då åkte han tillbaka till motellet där han jobbade och smög runt utanför och smygtittade in i gästernas sovrum. Det här gav Richard en otrolig kick. Men smygtittandet var inte nog. Richard hade ju börjat bryta sig in i hus och han tyckte det var väldigt spännande. Han hade via en tidigare anställd fått tag på en huvudnyckel som gjorde att han kunde komma in i samtliga motellrum. Han väntade alltid tills han var säker på att gästerna hade somnat. Då tog han sig in med huvudnyckeln, smög runt i rummet tyst som en mus och med en ficklampa letade han rätt på motellgästernas värdesaker. Richard kunde begå de här stölderna ett bra tag utan att bli påkommen. Han blev aldrig sedd eller ärtappad. Han hade ju lärt sig hur han skulle smyga både av sin storbror Ruben, av kusin Mike och av sin systers exman Roberto. Men tjänsten på Holiday Inn skulle en dag få ett abrupt slut. Det var en natt när Richard smygtittade in genom ett motellrumsfönster. Han spanade då på en väldigt vacker ung kvinna, endast klädd i nattlinne och underkläder. Richard hade många gånger fantiserat om att ta sig in i rummet hos någon av motellets kvinnliga gäster, binda kvinnan, sätta på henne ögonbindel och munkavel och sen våldta henne. Han var säker på att han skulle kunna komma undan med det och att det inte skulle vara särskilt svårt. Och den här kvinnan var ensam. Sagt gjort. Richard tog sig in i motellrummet och övermannade kvinnan bakifrån. Allt gick enligt hans plan. Men Richard hade slarvat med sin informationsinhämtning. Det han inte visste var att kvinnan inte alls var ensam. Hennes man hade bara tillfälligt gått ut för att köpa lite mat. Och när Richard var i färd med att slita av kvinnan hennes kläder slogs dörren plötsligt upp och in kom hennes man. Det här var en jättestor mexikansk man, mycket större än Richard. Richard åkte på en misshandel som han sent skulle glömma. Han fick slag efter slag och till slut hade kvinnans man slagit honom medvetslös. När Richard låg utslagen på golvet befriade mannen sin fru och ringde polisen. Polisen kom och de grep Richard. Richard hamnade på sjukhus. Där fick han besök av polisen, sin mamma och sin stora syster Ruth. Richard ljög för dem alla. Richard berättade en annan historia än vad som faktiskt hade hänt. Han sa att kvinnan hade flörtat med honom och bjudit in honom till sitt rum för att ha sex. Varpå hennes man hade dykt upp och börjat slå honom. Enligt Carlos bok The Night Stalker övertygade Richard sina anhöriga om det här. Och det här paret, kvinnan som blev överfallen med hennes man, de vägrade infinna sig för att avlägga vittnesmål. Och det här gjorde att Richard inte fick några lagliga påföljder. Han var ju dessutom bara 15 år gammal. Och myndigheterna kände att han utan problem kunde släppas till sin mamma. Han fick inte heller någon social hjälp, han fick ingen terapi och han fick ingen tillsynsman. Det var som att det hela inte hade hänt överhuvudtaget. När Richard var på benen igen efter misshandeln återgick han till att stryka runt på nätterna och göra inbrott i folks hem. Nu var hans fokus mer på att stjäla värdesaker än på sex. Richard lyckades tjäna allt mer pengar på sakerna han stal. Allt från radio- och tv-apparater till kläder, frimärkssamlingar och värdefulla mynt. Richard blev nu en känd inbrottstjuv i El Paso som det gick många rykten om. I folkmun blev hans smeknamn Dedos. Det är spanska för fingrar. Eftersom Richard var klåfingrig och la händerna på allt som inte var fastgjutet. Men trots de här framgångarna som inbrottstjuv var Richard Ramirez nu trött på El Paso. Han ville, som många unga människor, ut i vida världen och se sig omkring. Han hade dessutom en plan av det ekonomiska slaget, för han hade märkt att droger, framförallt marijuana, var skrämmande billigt i El Paso på sent 70-tal. Han visste att han skulle kunna köpa på sig ett större lager narkotika och sälja av det betydligt dyrare i till exempel Los Angeles. Efter en kort återförening med kusin Mike, som hade släppts från Texas mentalsjukhus 1977, han satt alltså bara 4 år för mordet på sin fru, och en kort romans med en 15 år gammal grannflicka vid namn Nancy Avila, kände sig Richard färdig. I februari 1978 satt han sig, 18 år gammal, med sin ryggsäck full av marijuana, på en sliten Greyhound-buss med slutdestination Los Angeles. Nu skulle han lämna allt det gamla bakom sig och börja ett helt nytt liv. Ett liv som gör att vi pratar om honom i Seriemördarpodden. Du kan hitta Seriemördarpodden på Facebook. Där kan du prata om avsnitten med mig och manusfattarna. Där kan du också önska seriemördare i formuläret. Det är klistrat högst upp på Facebook. Gör gärna det. Om du gillar Seriemördarpodden, gillar du säkert Seriemördarpodden Premium. Den kan du hitta på Podme. Kostar 29 kronor i månaden om du går via webbsidan och inte via appen. För då tar Apple eller Google 10 kronor avgift. Seriemördarpodden Premium är 3 nya avsnitt av Seriemördarpodden varje månad. Dessutom får du tillgång till avsnitt 2-32 av Seriemördarpodden och alla andra jag har tagit bort efter jag spelar in det här. Om du funderar på pandemier så har jag gjort en ny podd som heter Pandemipodden. Där jag försöker granska fakta runt pandemier. Den har ett historiskt fokus, men givetvis pratar vi även om SARS-CoV-2 just nu då. Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning. Vill ni skicka privata meddelanden till mig, gör det gärna på Facebook. Till exempel på Seriemördarpodden eller på sidan Dan Hörning, författare och poddare. Tack till Tripnaha för musiken. Låten heter Immune, så den är förstås även titellåt till Pandemipodden. Tack till David Oskarsson för manuset. Tack till David Dava Persson för att han nu har gjort det möjligt för mig att sitta hemma och spela in podden igen. Det är bra i såna här tider. Och till slut, ta hand om dig, tvätta händerna och tack för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.